Vilket ord är det fan är det jag är ute efter ens? Hej och välkommen till Under all kritik med mig, Anna-Karin Wyndham, och med dig,
Ivar Arpi.
Oh, nu har vi jämställdhetsintegrerat igen.
Ja, vi borde göra så här varannan gång, eller hur?
Ja.
Varför är det bara jag som har sagt så där i alla avsnitt?
Vi tänker väl att det är för att det är på din Substack. Det är väl det som är den rimliga förklaringen någonstans. Men vi kan ju växla lite mer framöver om det kommer in nu en enorm opinion för hur mycket trevligare den här introduktionen var jämfört med hur det brukar vara. Så kommer vi att anpassa oss.
Precis, fick en vacker melodiös stämma istället för det här vanliga brölet som inleder. Liksom.
Ja. Men du, en person som har varit lite i hetluften här i veckan är ju vår utbildningsminister Mats Persson från Liberalerna.
Precis.
Du läste gissningsvis hans debattartikel i Svenska Dagbladet.
Jajamän.
Ja. Har du, jag vill bara först fråga, har du gått någon kurs där du exempelvis har läst ölkunskap? Eller,
ja.
Ja.
Ja, alltså för det han tar upp i den här debattartikeln, alltså rubriken är färre ska läsa fristående kurser. Och då är det alltså inte typ så här, så som i Sverige många gör, att man läser statskunskap A och sen läser man sociologi B. Det är inte det han syftar på, utan han syftar på...
Fast det är ju fristående kurser, det måste man ju säga.
Kurser.
Det är därför han är lite olyckligt vald ingång.
Det är sant. Men det han syftar på, det är just det du sa, de här mängden små kurser som är liksom frikopplade från någon, liksom en större terminskurs, och som ofta läses på distans eller sommarkurs, kvällskurs.
Kvällskurser kanske.
Ja.
Och som väl, om jag förstår Mats Persson då rätt och läser honom välvilligt, så handlar det om funna kurser som liksom går lite vid sidan av de etablerade ämnesdisciplinerna och som är då precis som du sa, där det finns en struktur av att man läser grundkurserna och sen avancerar man upp på kandidatnivå, och om man verkligen älskar ämnet så gör man en master också. Och vi är ju ganska många som har byggt en ej försumbar del av våra universitetsstudier på just fristående kurser. Jag har gjort det. Jag läste ju, ska vi säga här, 4,5 eller nästan 5 år bara fristående kurser vid Lunds universitet och sen vid Göteborgs universitet, och sen krönte jag det då med ett års lärarutbildning, och så fick jag min lärarexamen.
Det låter ungefär som jag. Jag har också läst om en statsvetenskap A, B, C och sen master. Sociologi, A, B, religionsvetenskap, filosofi. Och så plockar man ihop en examen. Sådär.
Och sen, men bara för att lägga ut Mats Perssons argumentation här, så handlar det då om att eftersom, säger han, socialdemokratiska regeringar har använt högskolan för att mörka hur många som är utan arbete, så har man expanderat och gett större, så att säga, manöverutrymme och större uppdrag åt lärosätena att erbjuda fristående kurser. Så att därigenom har fler kopplats till högskolan, men utan någon slags egentlig prognos på att de ska så småningom slutföra sina kurser och förhoppningsvis då ta ut en examen, som exempelvis filmag eller någonting liknande, eller då masterexamen som man säger idag. Och det är enligt honom ett problem, eftersom vi har vissa sektorer där vi behöver väldigt många nya nyutexaminerade, exempelvis sjuksköterskor eller civilingenjörer. Jag tycker inte att detta var Mats Perssons bästa debattartikel, för att uttrycka det lite milt. Den har vissa problem att liksom få resonemanget och argumentationen att hålla ihop. Och han har ju också fått duktigt med kritik.
Mm.
Har du tagit del av, eller du kanske vill säga vad du tycker spontant apropå inspelet?
Det här är din podd. Du inledde, så du behöver inte släppa
in
mig.
Jag
släpper aldrig. Det är så här det är. Det är så här det är alltid när jag inleder, nämligen att jag släpper inte in dig på hela podden.
Nej. Nej.
Det är bara en lång monolog.
Mm.
Nej, men, och ser man en doa åt den andra. Nej, men jag har läst fristående kurser som är helt fristående. Så jag läste maskulinitetsstudier som sommarkurs till exempel. Och då gjorde, men det gjorde jag ju lite som en så här vallraff för att jag ville se hur det var att läsa genusvetenskap. Och hur liksom stämningen var. Vad fick man läsa? Så att, men min spontana tanke är väl att han är inne på rätt spår, men det är saker som är oartikulerade. Och det är som när du säger, om man ska läsa honom så välvilligt som möjligt, det är lite så man får göra. För att ett problem med många av de här kurserna är ju att det är så oerhört lite resurser som läggs från universitetets sida på dem. Så det blir liksom, men du får in pengar för dem. Så det är liksom ett sätt att få in pengar, men du ger inte så mycket. Och om jag tänker bara på när min, om man då pratade mer bredare bemärkelse om humaniora och samhällsvetenskap. När min mamma började läsa på universitetet i början av 70-talet så hade de ganska mycket lärarledd undervisning. Du var varje dag på universitetet. När liksom nu så tror jag det är ner på, tror jag, 6 timmar kanske. Alltså det är en oerhört väldigt mycket självständigt arbete.
Ja, inom humaniora skulle jag säga att det nästan är upp till kanske 75-80% av studietiden förväntas du bedriva självständigt hemma vid eller på universitetsbiblioteket eller någon annanstans.
Ja, och jag vill bara säga då att så, en ordning man hade tidigare var ju att du kunde gå och tentera, alltså ta ett betyg. Och så att om du har suttit hemma på din kammare och läst Kants samlade verk och liksom du behärskar filosofi, då kunde du gå in och så kan du ta betyg i filosofiämnet utan att ha gått, suttit med på obligatoriska seminarier, gjort alla de här sakerna.
Gjort grupparbeten.
Och det där har ju varit någonting som man har frångått för att du vill ha liksom kontroll på vad människor läser och sådär. Du vill ha, universiteten vill ha, liksom, ha kontroll på vad folk får lära sig, men någonstans är det så här, nu har man det sämsta av två världar. Då har de här obligatoriska momenten som du måste genomgå, som tar tid, som du låser in studenterna. Men det är å andra sidan så lite lärarlett och så lite som du får från universitetet att, och du förväntas ändå göra det mesta själv, att ja, men i så fall, gå tillbaka till en tidigare ordning i så fall då. Att låt människor läsa på egen hand, men låt dem då också ta betygen.
Ja. Precis, och sen så finns det en annan del i det som det hade varit effektivt att ta in i argumentationen här, om man nu var Mats Persson eller Mats Perssons debattartikelförfattare. Och det är att...
Antyder du att
ja,
inte
ja, jag gör
ministern
faktiskt det.
Själv eller politiken själv som skriver texten i fråga?
Det kan vara så. Jag har hört att det kan vara så. Jo, man som lektor vid ett universitet så är det tungt att undervisa mycket. Alltså det vill säga, du får inte så många timmar per föreläsning. Det är liksom en liten förberedelsetid och sen i princip timme för timme som du genomför tillsammans med studenterna. Och det innebär att om du då har upparbetat ett antal kurser som dina, det här är mina kurser, de kan jag har liksom powerpoints till dem och jag har kontrakterat ett antal medverkande som kommer in och gör sina nummer, sina specialnummer, sina perfekt förberedda föreläsningar då. Man är väldigt ovillig att lägga ner en sån kurs eftersom exempelvis lägga ner den på grund av att det är för få sökande eller att det är för få som kommer dit eller att de hoppar av efter halva eller att de inte gör examinationsuppgiften, eftersom det då kommer innebära att då är jag av med den där kursen som jag ju hade jobbat fram och lagt jättemycket tid på och som jag nu först 10:e gången jag kör den faktiskt kan gå jämnt upp tidsmässigt och ekonomiskt. Och det är ganska många sådana kurser som jag har varit gästspelare i, där man kommer in och sen är det liksom 5 studenter som sitter där. Och så vet jag att jag är en av kanske 10 eller 11 föreläsare som lägger tid, arbetstid, statligt betald arbetstid i den här kursen. Och det kan vara en underbar upplevelse för de där 5 studenterna, men det kanske bara är 4 eller 3 av dem som faktiskt tar sina poäng. Och det tycker jag inte är liksom rimligt hushållande med statliga resurser eller universitetslärares tid. Men motståndet mot den här debattartikeln och förslaget han lägger springer delvis ur, skulle jag säga, att man har en rätt kärv tillvaro med sin tid, och man är väldigt ovillig att då lägga ner sånt som faktiskt inte funkar eller som det inte längre finns någon studentmässig och studentintresse för.
Det är ju så här, å ena sidan så får han en kritik då för att han vill ju försvara den akademiska friheten. Det har varit hans credo. Det har varit det han har, när han har pratat om cancerkultur, och därför han tillsatte den utredningen som vi har kommenterat och skrivit om och sådär. Å andra sidan, så när han var med i Ekots lördagsintervju i lördags, så fick han frågor om det där. Liksom, är det verkligen rimligt att du som politiker kommenterar enskilda kurser? Och sen också fick han en kommentar, alltså att för han hade nämnt specifikt vissa kurser i den här debattartikeln.
Ja, det var ölkunskap, vinkunskap och kurser om hundens beteendebiologi.
Är det rimligt att du som minister, inte det liksom ministerstyre, och sen också då att det finns förslag på att man ska skriva in i grundlagen att staten inte får gå in och liksom peta i universitetets funktionssätt och sådär. Och jag vet inte, vad tänkte du om det? Liksom, är han inne, håller han på att begränsa den akademiska friheten här?
Han gör han skapar viss, vad ska man säga, rimligt ifrågasättande av om det här credot verkligen är hans credo, givet att han då exemplifierade med 3 kurser. Och sen samtidigt så var han är ju jättetydlig på ett sätt, och det är ju att de som kommer att få pengar när pengapåsen ska, dusörerna ska fördelas här framgent, det kommer att vara med till de högskolor som bedriver ingenjörsutbildningar eller exempelvis sjuksköterskeutbildningar, en humaniora eller samhällsvetenskap. Så kommer det att bli. Och det innebär att han gör då som minister en tydlig prioritering som får konsekvenser ner på kursnivå och ner på också på ämnesområden som han rimligen som liberal borde värna, som kallas så kallade bildningsämne. Eller ämnen som är grunden i någon slags bildning.
Humaniora som koncept är ju tanken om att liksom, ja, men det är så här renässanstanke, liksom att det finns liksom någonting att veta om människan och hur det funkar, och genom att så här, genom bildning och lära sig om liksom litteratur, historia och så här, så förkovrar vi oss. Men tyvärr så har ju väldigt mycket av det som den reellt, det där är humaniora. Så när man går humanistisk linje så är tanken, du lär latin, grekiska och sådär, ta del av det här arbetet.
Renässansmänniskan.
Ja, du ska bli liksom, du ska växa som människa. Liksom. Det finns en ideologisk tanke här, eller liksom en närmast religiös föreställning. Men så som det har blivit den reellt existerande humanioran är mer ölkunskap, vinkunskap och maskulinitetsstudier än
eller kritiska vithetsstudier kan det också vara.
Exakt. Den typen av...
Man kan ju också notera det i debatten att det som humaniora som adresseras av de som då argumenterar mot Mats Persson, de gör ju gällande av att humaniora har den här urformen som du beskrev fortfarande. Det finns dels en problematik med någon slags bunkermentalitet, men också, och i förlängningen av det att det blir en intellektuell inavel i miljöer där man inte har en öppenhet eller alls lockar studenter och så småningom personer som har tagit sin examen och som skulle vilja forskarutbilda sig, men som inte köper liksom någon slags, delar den grundsynen eller de grundhuvudteorier man använder där, de lockas inte dit, vilket gör att det blir väldigt mycket av samma. Den typen av humaniora finns ju inte alls i den här diskussionen, utan man låtsas som att det är lyckliga platser av mycket oliktänkande och klassisk bildningsgods och så vidare.
Jag tänker att det är både att man inte lockar en viss typ av människor, men att också människor som kommer dit inser att här finns det inte det utrymmet som jag trodde det skulle finnas för de här sakerna. Och någonstans så är det ju det jag uppfattar, om man ska vara väldigt positiv till det han säger, så tänker jag att det finns ju samtal att föra. Du kan lära dig hur mycket som helst, men du kan ju förkovra det på massor av olika sätt utan att det är i universitetsmiljö. Och det handlar inte om att rangordna kunskap eller intresse, utan om att hushålla med resurser också. Som han är inne på i lördagsintervjun, men också på hans, det är både det här då, att lärledda undervisningen inom humaniora och samhällsvetenskap, den har sjunkit drastiskt för att mycket av det är en arbetsmarknadsåtgärd. Det vill säga, när min mamma började plugga på universitetet på 70-talet, så var, jag tror, Lunds universitet hade 3000 studenter. Nu tror jag, senast jag kollade, var det 50 000, något sånt. Och det är självklart att det kommer vara, då är det ju mer av en fabrik än någonting annat. Och då tänker jag bara att, men om man då prioriterar resurserna så att de som, det vi verkligen behöver, vi behöver fler sjuksköterskor, ingenjörer, den utbildningen måste vara så bra som den kan vara, för att det är där vi har ett behov, och som politiker för landet Sverige så ska man prioritera det som är landets främsta intressen.
Sen så är det väl lite, blir det lite knepigt att framlägga det som att just de individerna som då eventuellt går en fristående kurs i ölkunskap nu istället kommer att söka till sjuksköterskeprogrammet eller en civilingenjörsutbildning. Så kommer det inte att bli.
Ölingenjörer.
Ja. Men jag delar faktiskt också hans kritik, Perssons kritik, vad gäller detta med, alltså, Socialdemokraternas fäbless för att akademisera allt. För att alla i Sverige ska ha en akademisk examen. Då vet vi att vi har, så att säga, hög standard på allt. Och då, då har vi utjämnat alla klasskillnader. Och då har alla gjort en klassresa med hjälp av den socialdemokratiska högskolepolitiken. Det har fått till effekt, den socialdemokratiska högskolepolitiken, är ju att vi har vissa utbildningar, exempelvis förskollärarprogrammet, som ju är 3,5 år, och där blivande förskollärare också måste göra ett stort vetenskapligt arbete som final på sin utbildning. Och jag tycker inte att det är inte att förringa på något vis det yrket eller de individer som söker sig dit, att ändå ställa sig frågan, är det så att säga gynnsamt? Kan vi leda i bevis att det förbättrar deras kommande yrkesutövning som förskolelärare, att de gör det här stora, tunga, nästan terminslånga examensarbetet? Därför att det de ska syssla med är ju att, så att säga, arbeta med små barn, inte bedriva göra akademiska rapporter eller skriva akademiska analyser. Så att det blir ju, jag tror att det också kan få den effekten att man nästan stöter bort individer som visst skulle kunna tänka sig att gå en utbildning för att bli förskollärare eller sjuksköterskor.
Men du har ju tagit det här exemplet i en text i GP nyligen, vet jag, där just hur man, alltså som, även som lärare, inte förskollärare bara, men hur du lär ut att språkinlärning, där du faktiskt vet att vissa metoder, eller den ljudande metoden, phonics, skriver du, den har gott vetenskapligt stöd för sig, men i lärarprogrammet så ta, som liksom kanske
den får inte det utrymme som hade varit rimligt.
Utan som akademiker kan man ju tänka sig då att om du syftet är att du ska hitta olika, liksom att du ska utforska hela ämnesområdet och sådär, ja men visst, fine, då kanske det bara är en av andra metoder, för att du ska tänka så öppet som möjligt, för det är din roll. Men när du ska bli lärare som ska lära ut någonting, då är du ju inte främst akademiker, utan då är du på vissa sätt mer lik, är det ett hantverk också, ja, då ska precis. Du veta vilken metod som funkar liksom.
Exakt. Och där är, tycker jag att det finns all liksom, fog för kritik mot hur högskolorna har skött sina uppdrag och hur man då förvaltar vissa programutbildningar. Nu handlar ju det här om fristående kurser, men jag menar alltså att man kan absolut framföra liknande kritik mot programutbildningarna. Men en del av de som har ifrågasatt Perssons avsikter menar ju att det här är ytterligare ett steg på att demontera demokratin. Har du läst de inläggen också? Och håller du med?
Alltså jag kan ju bara notera att demokratin ligger otroligt risigt till hela
tiden i Sverige.
Men det är inte
på grund av, ja men det är väl inte på grund av Mats Persson.
Det var ju liksom redan när, han är väl absolut, han sitter ju i en regering som har stöd av Sverigedemokraterna. Vi är ju redan ganska långt gångna i liksom mot avgrunden. Vi är nere i avgrunden en bit tror jag. Men nej, jag har väldigt svårt att se hur det här är ett hot mot demokratin, om jag ska vara ärlig.
Men det man däremot skulle kunna säga är att det som jag tycker är konstigt är att den högskolepolitik som blir effekten av den förändring som Mats Persson aviserar, den ligger ganska nära någonting som Olof Palme försökte göra då han var i motsvarande roll på slutet av 60-talet. Alltså där någonstans innan, när var det din mamma började plugga? Var det på början på 70-talet då?
Ja.
Och då hade ju studentrevoltåren precis passerat. Och i Sverige kom studentrevolten i mycket hög grad att koncentrera sig kring ett förslag som kallades UKAS. Och det gick ut på att man skulle göra program istället. Alltså det var just det här, fristående kurser, studenten får välja själv, studenten får sätta ihop sitt paket själv. Alltså de få studenter det då handlade om, för det här är ju innan man byggde ut. Eller ska de då gå de här programmen som politiken har tänkt ut eller som universiteten har formerat och därigenom få precisa yrken? Och inte bara så här bli allmänt filmag i något. Utan det ska finnas ett yrke som slutpunkt. Och det fick Palme otroligt mycket pisk för av de då väldigt radikala studentorganisationerna. Kårhusockupationen och så vidare. Det var faktiskt om det det stod. De lyxiga, privilegierade studenterna ville ha rätt att också fortsättningsvis få lov att välja precis vad de skulle läsa själva. Sen tyckte ju de student i kårhusockupationen att de också skulle få välja vad som skulle ingå i de fristående kurserna.
Såklart. Ja.
Ja. Eftersom det bara är, det är ju någon slags borgerlig restprodukt det där med att någon som har studerat och läst mycket skulle kunna veta vad du som inte har studerat och läst mycket ska läsa.
Det här är för övrigt då gå rakt emot grundläggande tanken med humaniora, där människor upparbetar en expertis, en kunnande inom en litteratur, en kanon, och sen lär upp andra generationer för att fördjupa liksom blicken och analysen hos dem. Man ska säga att de vänder på den här devisen. De tänker rätt i stort, tänker fritt i större, och tänker dumt i allra störst.
Ja, det är det. Precis. Men alltså om Mats Persson har fått rulla tillbaka den här debattartikeln och göra om den, så hade det varit mycket mer effektivt att lägga argumentationen så att man hade så att säga mött den givna kritiken av att nu är det UKAS igen. Nu blir det här strömlinjeformat, färdigmåttat, inget friutrymme. Bort med gamla bildningskurser och så vidare. Det är liksom givet att det skulle bli kritiken. Och det blir lite svårt att stå i det då och sen samtidigt hävda att man är väldigt mycket liberal och väldigt mycket för akademisk frihet.
Jag tycker liksom att det är så otroligt stor skillnad på att då säga till exempel att man prioriterar resurser för att man har identifierat någonting. Och att säga att vissa saker är förbjudna att läsa. Det har han inte sagt. Däremot så när han går ju in och tar de här enskilda exemplen då på, och sen när han får frågor om det i Ekots lördagsintervju, så säger han att han inte vill recensera då enskilda kurser. Men jag menar,
det har han ju redan gjort.
Han har redan gjort det, så det är för sent. Så det blir jättekonstigt. I vårt grannland Danmark, där de inte har, där de har ministerstyre, det vill säga ministern är ytterst ansvarig, där har du inte den typen av gränser. Så journalisten säger att men i Sverige där universiteten är myndigheter och då är det ju extra viktigt i ett land som Sverige, eller nästan unikt viktigt, att politiker avhåller sig från att uttrycka sig så. Det är ju, då borde han ju bara underkänt det resonemanget, för det stämmer inte att det är så. För det första, det som är unikt är att här har politiker satt på sig en tvångströja sedan ett par decennier tillbaka, där de inte ska få lägga sig i någonting. Ja, och han gör ju sig till talesperson för oss skattebetalare hela tiden när han pratar om de här sakerna. Okej, men då måste du också kunna recensera innehållet. Så det är klart att typ maskulinitetsstudier som jag läser som en sommarkurs, nej, det är inte lika viktigt som läkarprogrammet. Det är helt rimligt. Om du inte kan säga det, då kan du inte heller, då förstår jag inte riktigt vad som är poängen med att ha en representant. Jag vill ha en representant som kan säga självklara saker. Det betyder inte att han går in och säger och liksom så här avslutar pågående kurser för att det här är skit. Men han gör ju, det är ju tydlig riktning här där han säger att han vill omfördela till sånt som är strategiskt viktigt från sånt som inte är det.
Nej, men och jag tycker inte heller det, alltså hade ministern grundat helt i att kunna skilja ut vad politisk styrning verkligen är och hur den ser ut och hur den har varit konstruerad under tidigare regeringar. När man till exempel, som du och jag har påpekat flera gånger, talar om ett genusperspektiv som ska vara konstant närvarande i forskningsansökningar och i forskningsprojekt överhuvudtaget.
Och när man, det är det fortfarande, precis.
Ja. Och det är det som är så märkligt. Alltså det hade varit en så snygg och enkel, menar jag, manöver att kunna säga att nu rullar vi tillbaka den här styrningen.
Mm.
Som liberal utbildningsminister så tror vi att det här är någonting som har varit skadligt för den akademiska friheten. Den typen av perspektivstyrning ska vi inte ha. Politiken ska inte normera teorier. Däremot ska politiken peka på vilka områden som är angelägna att få fram forskning kring. Det kan handla om migration, det kan handla om integration, det kan handla om läsning exempelvis. För att ta det du var inne på tidigare, att vi ser nu att det är väldigt många unga i Sverige som har svårt att knäcka läskoden. Det behöver vi ju veta mer om, hur gör vi det? Då. Men inte med vilken metod, det ska inte politiken föreskriva. Det äger forskarna själva att då skriva fram i sina ansökningar och liknande. Men det är, liksom det är någonting som inte har klickat här i vad det är man är för och vad det är man är emot.
Ja, det öppnar ju upp för att så här personer som Marie Demker sitter och säger att det är så här demokratier dör. Och förlåt.
Den här offensiven, läs du. Den här offensiven handlar om att riva ner demokratins grundläggande ordning. Slutcitat.
Alltså jag tycker att hon överskattar ölkunskap.
Är det verkligen så många som läser?
Eller är det, i hennes fall kanske det är vinkunskap. Men alltså men det bjuder in till den sortens överord, tror jag. Just på grund av att man kan applicera sådana resonemang lättare när du inte är väldigt tydlig med vad du själv vill. Och hela den här utredningen som vi har kommenterat, som går via UKR nu, den är inte klar. Men han fick också en fråga om de här remissvaren. Och journalisten där är ju, som ledde den här intervjun, verkar inte riktigt ha koll på när saker och ting publicerades.
Hur förloppet har varit?
Nej, för det är ju du som begärde ut det, som satte igång hela den här debatten genom att begära ut remissvaren och sen läsa dem och kommentera dem. Och det är så liksom det här har blivit en debatt. Det är inte att remissvaren först kom och sen blev en debatt, utan det är inte så det har gått till. I alla fall, då får han ju en fråga, för de har ju förnekat då, det har ju du skrivit om och vi har skrivit om tillsammans och sådär, men att de har ju förnekat ibland helt uppenbara saker. Alltså när det
utelämnat.
Finns...
De har utelämnat fall.
Ja, som är så här, de är vitt kända, alla känner till dem. De finns i mer DN har skrivit om dem. SVT har rapporterat om dem. Och ändå så är de inte med i remissen, men i samma remiss har de mage att gå på då själva utredningen och Mats Perssons motiv och sådär. Så får han en fråga om det av den här journalisten. Nu är inte jag minister eller politiker. Men hon säger liksom, ja, men så menar du att de ljuger då eller sådär? Det är så här, ja! Det är uppenbart! Ja, de ljuger! De skriver mot bättre vetande. Och jag kommer komma ihåg det. För jag är minister, jag är deras chef. De här rektorerna lyder under mig. Jag är demokratiskt vald. De är inte det. De är tjänstemän. Jag bestämmer. Någonstans så finns det en sån aspekt där. Om du ljuger öppet, offentligt och skryter med din lön.
De svarade ju inte på frågorna.
Nej.
Nej, det var vissa frågor som en myndighet ställde. Det svarade inte en annan myndighet på. I det här fallet var det ett lärosäte eller ett universitet. Och det föranleder vidare insatser och eventuella åtgärder för att komma till rätta med de delarna som inte omnämndes i självvärderingen. Den slutsatsen drar jag som utbildningsminister. Det hade Mats Persson kunnat svara. Istället så svamlade han om att han säkert trodde också där på de goda krafterna och på att alla vid alla universitet, oberoende av var man var i verksamheten, hade synnerligen goda skäl och intressen att värna för den akademiska friheten och hjälpa den fram och så vidare. Och det är ju inte riktigt sant. Därför att hade de haft det så hade de svarat på frågorna.
Precis, och det jag irriterar mig på, jag tycker att Mats Persson, han är den första utbildningsministern som har tagit tag i de här frågorna. Han har tillsatt en utredning om cancerkultur. Han har tagit tag i de här framförallt interna hoten. Och jag har haft mycket positivt att säga om det. Och jag hoppas att det kommer landa i åtgärder. Än så länge så är åtgärderna alldeles för få. Och den här utredningen ser inte ut att bli vad den hade kunnat bli på grund av upplägget. Vi är snart två år in i den här mandatperioden och allting rullar på precis som det har gjort vad gäller jämställdhetsintegrering, genus, som obligatoriska perspektiv.
Könskraven på vilka professorer man anställer eller inte, också där finns numerära krav, ligger kvar. Också under denna regering, vilket starkt påverkar vilka utlysningar och vilka rekryteringsprocesser som sker vid olika lärosäten och fakulteter, eftersom man vill tillmötesgå den politiska styrning det innebär att specificera sådana krav.
Och då har vi en situation där han gör ju inte någon på vänstersidan glad när han tillsätter den här utredningen. Alltså de som är hans motståndare, som helt öppet trotsar honom inom universiteten, men också de opinionsbildare utanför som tycker att allt det här är trams, allt det här är liksom bara någon slags högerpopulistisk konspiration. Det är Orbán, det är Turkiet,
det är Trump, kulturkriget nu igen.
Det är Putin, Det är liksom, ja, det är kulturkriget och det är liksom nu som Marie Demke då, nu är demokratin så gott som över. Men jag menar, om man ser det från den synvinkeln som vi har, om jag får tala för oss båda, så har ju ingenting skett egentligen. Det har ju, fortfarande så är det är ju mycket väsen för ingenting. Mm. Och det gör mig väldigt... jag är orolig att det kommer fortsätta att vara så. Jag tror att han skulle kunna vara så mycket mer offensiv i det här och inte för så som jag förstår att man måste så här balansera och allt sånt där, men du kommer inte kunna göra de här sakerna utan att du kommer få, Marie Demke kommer se att demokratin går under vad du än gör, och de som delar hennes syn på de här sakerna, då är det bättre att göra det man vill göra, förändra det man tror på och göra de insatserna man tror på och ta de konsekvenserna, än att få nästan samma konsekvenser och reaktioner på att inte göra nästan någonting.
Och inte släppa iväg den här typen av debattartiklar som är illa genomtänkta och dåligt argumenterade och sen inte riktigt förmå att försvara och förklara det, om det nu är detta han vill, i Ekots lördagsintervju. Utan det finns ju ett program här så att säga, som är aviserat och som har börjat rullas ut, som är kopplat till detta med akademisk frihet, cancelkultur, självcensur vid svenska lärosäten. Fullgör det och visa på någon slags handlingskraft och resultat där. Det skulle jag önska att Mats Persson gjorde.
Och det var allt för oss på Undrad kritik för den här veckan. Kul att ni är med och lyssnar. Skriv gärna till oss på undradkritikpodd@gmail.com. Vi hörs om en vecka igen. Nu kan vi trycka på stopp.